Nu kommer ett nytt avsnitt av Tyresö författaren Peter Pauls uppläsning av sin bok En vän som heter Mia.
Peter Paul läser En vän som heter Mia, avsnitt 4. Först en sammanfattning av det som hittills hänt. 11-åriga Lina och hennes 5-årige lillebror Ola lever hos sin alkoholiserade mamma, ett liv som Lina inte låter någon få inblick i. I förskolan uppmärksammar personalen att man aldrig ser till mamman, till Ola, och vill komma till tals med henne. Lina säger att mamman har hjärtfel och inte får störas. Och när mamman äntligen tar sig samman och går till förskolan avbryts mötet av att hon börjar hosta blod. Detta berättar hon förtjust för Lina, som därmed får ännu mer att oroa sig för. I skolan påminner klassläraren Ulla om de 400 kronor som ska bekosta en klassresa framöver. Lina och hennes bästa vän Mia är överens om att de inte har lust med någon klassresa. Tanken är kväljande att behöva bo ihop några dagar med Matilda och hennes beundrande kamrater. Mia berättar att hon har sagt till Ulla att hon ska operera på polyperna just den dagen. Och Lina säger då att hon tänker bryta armen. Men till Ulla säger hon att hon inte kan lämna sin sjuka mamma ensam med Ola. Så ser framtiden ut på onsdag kväll då Ola får följa med sin bästa kompis Filip för att övernatta hos honom. Torsdag, 8:e kapitlet. Eftersom Lina inte skulle kämpa med Ola på morgonen glömde hon att ställa väckarklockan. Och så kom hon för sent till skolan i alla fall. Mia fnittrar när hon berättar att Ulla hade tittat på Linas tomma plats och sett ut som en svårt sörjande anhörig till den avlidna. Men inte sagt något. Inget om vikten av att skaffa sig goda vanor redan i det tidiga ungdomen. Inget annat heller. Tyst och sörjande helt enkelt. Vad glad hon måste ha blivit när jag kom till slut. Kanske, skrattar Mina. Men det var inte så att det märktes i alla fall. De står och stampar varsin snöruta platt. De får vara i fred. På något sätt syns de inte i de andras ögon. Men det gör inte. När man är två är det bra att få vara i fred. Det finns alltid en massa att prata om här i hörnet. Men just för tillfället är Lina tyst och hör egentligen inte Mias snack när hon berättar om en av sina tokiga bröder. Någonting om hur han eldade i källaren. Lina tänker på det Mia sa om operationen av polyperna. Hon, Lina, vaknade i natt, pang, klarvaken. Vad sa Mia? Det stämmer inte. Självklart stämmer det inte att man ska opereras. Nej, det andra, att om hon hade sagt så till Ulla så behövde hon väl inte sitta i klassrummet och ha närvaroplikt tillsammans med Lina. Men det var vad Ulla sa. När Ulla pratade med Lina, kanske... A, hade hon glömt vad Mia sagt. Ulla är så rörig i skallen att det inte alls är omöjligt för henne att glömma vad som helst. Åtminstone är det vad Lina tror och tar med i funderingarna om de möjliga förklaringarna. Eller kanske B, var det så att Ulla helt enkelt inte trodde på Mias snack om polyperna. Och kanske B1, det hon då blir att säga något misstänksamt rakt i ansiktet på Mia. Och kanske B2, väntar hon på att Mia ska komma med den riktiga anledningen. Eller kanske C, vill hon sätta dit Mia när det inte kommer något intyg. Kanske C1, gillar hon inte Mia. Kanske C2, gillar hon inte att Mia kommer med något som luktar lögn lång väg. Kanske, kanske, kanske. Lina tror mest på B-alternativet och funderar på om hon ska varna Mia för att Ulla kanske inte alls kommer att glömma att kräva intyg. Men det som verkligen väckte Lina i nattens mörker var ljuset som blixtrade över att Mia hade motsagt sig själv. Så jag funderar nästan på att åka i alla fall, hade hon sagt. Som hon trodde på att hon skulle bli tvungen att sitta i klassrummet och mögla. I så fall hade hon på ett par sekunder glömt att hon inte alls skulle sitta i klassrummet utan ligga på sjukhuset. Det där gick runt i natt och hittade inte ut ur skallen. Men nu när Lina hör Mia prata och skratta hittar hon en förklaring. Eller något som kanske duger som förklaring. När Mia sa det där om operationen av polyperna så sa Ulla att det trodde hon inte alls på. Alternativ B således. Då erkände Mia att det inte var sant. Men att hon i alla fall inte ville vara med på klassresan. Kanske sa hon att hennes mamma oroade sig och inte tillät. Eller något i den stilen. Det behövs väl egentligen ingen anledning. Ulla kan knappast tvinga ut eleverna i vildmarken. Hur som helst var det då Mia fick veta att hon hade närvaroplikt. Sen när Lina sa att hon inte ville följa med på resan tyckte Mia att det var kul att säga som hon hade sagt först i alla fall. För kul var det ju. Att hon sedan kommer att dyka upp i klassrummet, det ska väl bli en rolig överraskning till Lina när den dagen kommer. Då kan de skratta åt polyper och armbrott och allt sammans istället för att mögla. Lina känner sig nöjd med att allt som verkade underligt i natt nu har klarnat till en sammanhängande logisk förklaring. Men så slår det henne att om det är på det viset tror Mia att Lina ska fixa det där med armbrottet på det sätt som hon har sagt. I så fall kan Lina inte få den där glada överraskningen eftersom hon inte alls kommer till skolan enligt vad Mia tror. Alltså var det därför hon menade att hon lika gärna kunde åka på resan. Om det är på det viset, och det måste det nog vara, så gäller det för Lina att på något sätt få fram att hon nog inte kommer att våga köra med en bluff som är så lätt att avslöja. Därför kommer hon att sitta och mögla i klassrummet och bli glatt överraskad när Mia kommer. Det är besvärligt det här med att vara tvungen att ljuga sig fram genom tillvaron. Minst av allt vill Lina ljuga för just Mia. När man väl har börjat blir det liksom bara mer och mer vartefter. Om hon från början hade sagt att hon inte hade pengar till resan och inte heller kunde få så hade det inte blivit så här krångligt. Men man kan ju inte säga sådana saker. För då visar man upp problemen. Vad har du för föräldrar som inte ger dig pengar till en klassresa? Inte för att Mia skulle säga så. Men någon annan. Inte säga, åtminstone inte till Lina. Men tänka. Kanske inte Mia det heller, men någon annan. Och sen prata med andra. Varför kan inte min mamma vara som en riktig mamma, funderar Lina. Som Philips mamma. Eller som Mias mamma. Den mamma som Mia berättar om. Hon som kom ner med eldsläckan i källaren och tog storebror i örat när branden var släckt. Du, tar Lina ordet när Mia hämtar andan. Jag bestämde mig för att inte köra med bruten arm i alla fall. Det blir för krångligt. Jag menar, för krångligt att få dit gipset och ha det sen. Ja, håller Mia genast med. Jag tänkte nog det. Vad gör du istället? Nej, jag sa till Ulla att jag inte vill följa med. För att jag är rädd för vad som ska hända. Därför att jag är osams med några. Fast jag vill inte säga namnen på dem. Hon förstod det, sa hon. Fast hon tyckte det var dumt av mig att inte säga några namn. Det skulle vara lättare att hjälpa mig då, sa hon. Jag har ju sagt att du är ett geni, skrattade Mia. Det var förstås därför hon var så bekymrad i morse. Hon trodde förstås att dina fiender spöat dig för att de trodde att du gått till henne och skvallrat. Jag lovar, hon satt och spanade efter mobbargänget. Ja, jag är nog ett geni ändå, tänker Linas malliga jag. Nu får Mia sy ihop sin berättelse som hon tycker att det passar. Ja, det gör hon på stående fot. Jag ska ställa in min operation. För jag har en trist feeling att Ulla inte riktigt tror på den. Och risken att hon inte glömmer att kräva intyg finns förstås. Det blir som din arm, jobbigt efteråt. Vad ska du säga istället? Oj, jag ska skämmas lite för att jag inte sa som det var från början. Men det var så pinsamt att säga, så jag ljög. Förlåt, jaha, ja, förlåter hon då. Och vad är det nu som är så pinsamt, frågar hon med huvudet på sten, så där du vet. Jo, säger jag, att mamma är så orolig av sig. Hon tror att jag ska bli våldtagen och vill absolut inte släppa ut mig ensam så där. Men det kan du inte säga, protesterar Lina. För då säger Ulla bara att hon ska prata med din mamma. Det får hon väl göra då. Jag säger till mamma att jag inte vill åka och att jag har skylt på henne. Det ställer hon upp på, så Ulla kommer ingen vart med henne. Än en gång undrar Lina inom sig, varför kan inte min mamma vara som en riktig mamma? Kapitel 9. Det här blev oerhört lyckat, strålar Solveig och räcker Lina påsen med Olas pyjamas och tandborste. Inte för att pojkarna han gör något särskilt, men ändå. Det var ju bra, är gråa, trista Linas gråa, trista svar. Men Solveig verkar inte tycka att svaret är så trist. Hon fortsätter lika översvallande att de, alltså hon och hennes man, mest hade försökt den här övernattningen som ett prov. Man vet ju aldrig. Men det provet hade blivit lyckat. Det stryker hon under. Och nu är Filip tänd på en upprepning. Han måtte väl inte vilja komma till oss, hinner Lina tänka i den lilla andningspaus som Solveig gör, innan hon fortsätter med att båda pojkarna hoppas att det ska gå bra imorgon också. Men imorgon är det ju fredag, säger Lina. Då är ju... Ja, visst. Då behöver pojkarna inte jaga upp i ortan på lördagen. Det blir väl härligt. Om det inte är något i vägen för er del. Det är det nog inte, men jag måste i alla fall fråga mamma innan vi bestämmer något. Gör det. Och tala om för henne att vi tycker att det är så roligt. Och ingen besvär alls. Det blir inte av att fråga något alls. För mamma sover tungt och vaknar inte på hela kvällen. Men det gick bra med övernattningen natt. Så det ska väl gå bra imorgon också. Hon har ju lagt hela ansvaret för Ola på Lina. Så hon lär knappast sakna honom förrän fram på lördagen. Om hon vaknar då. Sover mamma jämt nu för tiden? Frågar Ola som om han läser Linas tankar. Hon är nog uppe och tröttar ut sig på dagen, förklarar Lina. Hon har handlat mat åt oss, så hon måste ha varit vaken. Så får hon lotsa sig fram genom förklaringarnas trånga farvatten. Hoppas, men vet inte. Ola förstår inte att lukten in i mammas rum betyder att hon har handlat något helt annat åt sig själv. Så det var kul hos Filip, leder hon bort honom från mammatankarna. Hon brukar inte fråga. Det var länge sedan hon bestämde sig för att inte fråga om saker, utan att låta Ola av sig själv berätta sånt som han vill berätta. Lina själv blev utfrågad för, då när mamma ännu intresserade sig för henne. Vad har du varit? Vad gjorde du där? Vad hände då? Varför har du inget sagt? Frågor, frågor, frågor som hon inte ville svara på. Så lärde hon sig och vande sig vid att ljuga. Så får det inte bli med Ola. Men om det var kul hos Filip är inte en fråga. Så självklart som det är att det var kul. Det låter som intresse, kort och gott. Ofarligt intresse. Ja, vi hörde CD, säger han. Som om CD-skivan var en del av paradiset. Efter att ha funderat på den stund lägger han till. Vi har inga CD, va? Nej, vi har inte det. Ingen spelare heller. Vet du hur det ser ut? Frågar han. Han visar med fingrarna. Det är som en skiva. Och den blänker som... Jo, jag vet. Ni har väl några sådana i solstugan också? Ja, med Bams och dem. Men ingen mer blir sagt om CD-skivorna. Det går att tänka sig att Philips var märkvärdigare än förskolans. Åtminstone innehöll de väl någonting som Ola inte har hört 100 gånger förut. Eller är det redan nöjet att ha en egen CD-spelare som är så fantastiskt? Och så har en hund. Vad kul, säger Lina, för det hörs att Ola tycker att det är något extra med en hund. Trots att hon har hämtat Ola några gånger har hon inte sett till någon hund, vilket är lite egendomligt. Det gäller att inte framhålla denna egendomlighet och fråga hur det hänger ihop. För om Ola bara fantiserar om hunden så hör han på en sån fråga att Lina har blivit misstänksam. Och då blir det besvärligt. Så hon frågar, är den snäll? Oh ja, Buffel heter den. Buffel? Är han så stor? Ja, skrattar Ola förtjust och måttar med utsträckta armar. Jättestor. Han får inte plats någonstans. Jo, hemma hos Filip väl. Ja, fast inte här, hos oss. Det kan Lina tänka sig. Eller rättare sagt, hon kan inte tänka sig en stor buffelhund någonstans här hemma. När hon har stoppat ner Ola i sängen och lagt sig bredvid och gnolat en melodi en stund, så frågar han plötsligt med låg röst. Varför har vi så ledset här? Har vi det ledset? Är det du som är ledsen? Inte jag. Här. Han sveper med armen in rummet, våningen, tillvaron omkring dem. Åh, Lina vill gråta. Lillebror har varit gäst i ett riktigt hem och fått upp ögonen. Vad svarar man en liten människa som plötsligt ser? Och som ändå är så fin i kanten att han inte säger att hos Filip är det mycket finare, mycket gladare. Det är nog för att vi inte har så mycket pengar, viskar Lina i hans hår. Har man pengar kan man köpa fina saker. Och då blir det roligare hemma. Vi har pengar i banken, vet Ola. Mamma hämtar ibland. Ja, men det finns inte så mycket pengar till henne. Hennes pengar räcker nästan inte ens till mat. Det blir inget över till att göra roligt här. Ola funderar på den förklaringen. Det finns 100 invändningar, men hans lilla huvud har kanske inte plats för mycket mer än att få bort det trista rummet omkring dem och istället montera in Filips glada. Som väl är somnar han ifrån frågorna. Men de har ju vaknat och kommer säkert tillbaka. Nästa gång han ligger över hos Filip blir det fler jämförelser att göra. Fredag, 10:e kapitlet. Ja, en nästa gång blir det. Den saken är oåterkallelig i och med att Lina lämnar över Olas påse till Solveig på morgonen. Om ni inte hör något från oss så kan du väl titta över, bjuder hon. Kom och hämta Ola. Kom inte för tidigt bara. Ett ställe dit Lina inte kommer för tidigt är skolan. Den extra halvtimmen räcker inte för att få igång Ola. Hon orkar bara inte tänka på att gå upp ännu tidigare. Ulla var på din begravning idag med, säger Mia. Ända tills du kom. Hon står och stampar snö och har blicken fäst ute i fjärran istället för på fötterna. Jag har tänkt på en grej. Sånt måste väl hända ibland, uppmuntrar Lina sin vän. Mia bryr sig inte om den lilla slängen. Så måste det vara något allvarligt hon tänker på. Ja, det verkar så. Sa du till Ulla alltså att du var rädd för några i klassen? Ungefär, ja. Jag tar tillbaka det där att du är ett geni. Jaså, ja, jag bara väntade på att du skulle ångra dig. Men allvarligt, du har sabbat våran klass. Jag? Sabbat? Ta på dig en mössa, älskling, det är kallt ute. Det är en av deras många varianter på att be den andra sansa sig lite. Just idag passar den bra, för det är verkligen kallt ute. Jo, fortsätter Mia. För nu kommer Ulla att spana efter mobbare. Ja, det kan hon väl få hålla på med. Nej, inte Ulla. Hon är så... Om hon trodde på dig så kommer hon att spana och fråga lite här och lite där. Och antyda att vi kan ju inte ha klassresa om det är så att... Och det skulle nog vara bra att reda ut och så vidare och så vidare. Och så god dag, här har vi en psykolog som vill prata med klassen och med dig och polis som vill... Nej men ta på en mössa, älskling, jag sa ju till dig nyss. Jo, du vet, mobbning. De släpper aldrig taget. Mamma berättade att på hennes tid så vände de vuxna ryggen till. Men nu för tiden kollar de i varenda hörna och ger sig inte. Var det ingen mobbing när de började så blir det innan de slutat. De kan väl inte hitta på något som inte finns. Det är ju det enda som är bra med våran klass, att vi inte har någon mobbning. Idioter är de, men de mobbar inte. Precis. Men det har du sagt till Ulla att några gör. Lina börjar inse att det ligger något i vad Mia säger. Hon målar vidare på sin tavla. Ulla kommer smygande och frågar tills alla fattar att någon har sagt att... vem kan det vara? Tänka, tänka och söka och lägga ihop ett plus ett och så småningom hitta... Ja, vad säger du då, mitt hjärta? Det finns en liten barnbok som heter så. Vad säger du då, mitt hjärta? Mellan Mia och Lina betyder det att det eller någon av dem måste kläcka en bra idé innan de står där och inte kan säga något alls. Hajar du? De kan kalla det mobbning också när du säger sådär. Att det kanske händer någon gång att jag tänker. Och det är mobbning att peta sig i näsan med långfingret när någon ser på, ifall de vill ha det till det. Bra, försöker Lina slingra sig ur obehaget. Jag använder alltid pekfingret. Du har väl en ren nästuk, älskling? Men allvarligt, vi måste reparera. Du måste reparera. Ha tillit, jag står vid din sida. Jaså, du gör det i alla fall. Jag som trodde att det skulle gå till Ulla och skvallra att jag mobbat dig dagarna ända. Mia skickar Lina en smäll på armen. Vi får lösa problemet nästa rast, säger hon. Och nickar mot ingången där alla snälla barn trängs om att komma in. Till nästa rast har Lina hittat lösningen. Fast det inte blir så roligt att presentera den för Mia. Hon har i själva verket slagit knut på järnvindlingarna hela timmen för att komma underfund med hur hon ska lägga fram sin förklaring. Vad lektionen handlade om har hon därför ingen aning om längre när de återigen står i sitt hörn och stampar. Det finns inget problem, kom jag på, börjar Lina. Jaså? Mia låter mycket tvivlande. Det blir ingen utredning. Så du betvivlar min logiska analys, frågar Mia. Men blir plötsligt tyst och stilla, som om på något vis har insett att Lina menar vad hon säger. Lina andas in djupt innan hon säger det. Nej, för att jag inte sa så där till Ulla. Mia tittar på henne, tittar och funderar. Plötsligt skiner hon upp, tar det lilla steget mot Lina och ger henne en kram. Vad bra! Då så! Kom inte hem för sent, älskling, du vet att vi är oroliga när du är ute. Och Lina vill nästan skrika av lycka. Hon som trodde att Mia skulle fråga och att Lina skulle behöva berätta vad hon egentligen hade sagt till Ulla. Men Mia frågar inte alls. Delar ut en varm kram. Och så är hela bekymret ur världen. Finns inte. Som om det aldrig har funnits.
Radio Tyresö tackar Tyresö-författaren Peter Paul för hans uppläsning ur sin bok En vän som heter Mia.